Du vet ju den här när den här grabben för första gången följde med pappa till kyrkan och hade inte aning hur vad man gjorde i kyrkan och man visste inte varför folk betedde sig som de gjorde. Så alla ställer sig upp och pojken, pappa, varför ställer de sig upp? Ja, men de vill ju visa vördnad inför Herren. Ja. Och sen lyfter några händerna. Så ja, men varför lyfter du upp händerna? Pappa, varför gör de det? Jo, men det är för att de överlåter sig till Herren. Ja, så är det några som knäpper upp händerna. Så, pappa, varför knäpper de händerna? Ja, men det är en gammal kristen tradition. Så. Pappa, varför blundar de sig? Ja, men det betyder att de koncentrerar sig. Och så det förstår du, allting har en betydelse. Ja, säger pappa. Pojken, han lär sig hela tiden. Så kommer predikanten upp som jag gör och så tar han av klockan och ställer han upp den där på talarstolen och säger pappa, vad betyder att han tar av klockan och lägger den där fram på talarstolen? Det betyder ingenting, säger han. Så det här betyder, jo men jag ska starta här nu. Se. Ja. Det är första gången jag är här, så jag känner inte er, men jag känner några. Jag har lärt känna er i Valencia. Så roligt, extra roligt för mig att ni är här. Jag är så glad för det. Men de flesta av er har ingen aning vem jag är. Så jag tänker berätta lite grann. Jag tänker inte predika. Jag kommer att göra er besvikna kanske. För att ni som är kyrkvana, ni som brukar gå i kyrkan. Ni kan ju predikningarna. Ni kan eran bibel, ni läser. Ni kan säkert predika bättre än mig. Och ni som inte brukar gå till kyrkan och på gudstjänst och så där, brukar inte läsa Bibeln. Så där, jag är inte här för att övertyga, övertala dig, omvända dig. Nej. Jag kan inte omvända en fluga i Valencia. De är jättemånga. Och jag har inte lyckats omvända en enda. Så att nej, det är inte. Men jag tänker berätta lite min story, min life story. Och om det smyger in lite predikan, förlåt mig. Okej, okay, så. Varför pratar jag så konstigt, kanske är det någon som frågar. Jo, men det är ju hälsingemål, ser du. Det är därför, nej. Min fru är från Hälsingland. Jag föddes i Montenegro. På den vackra kusten i Montenegro. Jättelänge sedan. Fast inte så länge sedan, för jag är superung. Och i en albansk familj. Många syskon växte upp där. De var ju bekännande muslimer. Men det var väldigt sekulariserat. De praktiserade ingenting av det, utan de försökte leva livet, va? I gamla Jugoslavien som det var. Och där växte jag upp. 7 syskon. Inte så fattigt, men ändå enkelt. Och bestämde mig ganska tidigt i livet att jag ska inte vara fattig. För jag såg ju vad fattigdomen åstadkom med folk. De tvingades till saker och ting på grund av brist de hade i sina liv. Så de förödmjukades ibland, utsattes för förödmjukelse. Det var ju jättejobbigt att se det. Och jag tänkte, nej, jag tänker inte bli fattig i livet. Så redan vid 11 års åldern började jag jobba på familjens restaurang. Och den här restaurangen omvandlades på nätterna till en nattklubb. Dit kom ju allt möjligt folk. Från politiker som gjorde allt möjligt till poliser, till gangsters, män och kvinnor som gjorde saker och ting för pengar, för privilegier. Och jag tittade och observerade, du vet, 11-12-åring. Jag observerade och lärde mig och hade såna, några av de här som förebilder. Jag hade en gammal polismästare som var ju riktigt korrupt. Jag hade honom som förebild. Så var det en man, ja, kanske min ålder numera, som jag såg upp till. Och han var ju välklädd, fina kläder, och fina bilar, jämt kvinnor omkring sig, hade en massa pengar. Och alla sprang omkring honom. Man förstod ju, det här var ju en godfather. Ja, det var ju en sån där gubbe som hade kontakter och gjorde affärer med allt möjligt. Så jag tyckte, wow, så där ska man bli. Så på alla sätt försökte jag då börja imitera deras sätt att vara och leva och hantera folk. Insåg ganska snart att jag behövde vara stark och tuff för att klättra upp, tjäna pengar, dominera. Och inom några år så hade jag på skolan några killar som vi hängde ihop jämt. Vi började med lite enkla brott. Vi snattade, vi bröt oss in, vi gjorde saker och ting så där. Vi sålde lite små grejer, inget knark än så länge. Men vi började lära oss, hade kontakter som sagt. Så när jag var, och så började in i kampsport. Och då började man ju då bygga sig ett litet rike, va? Där man kunde vara trygg, omgiven av folk, kontakter, pengar. Började tonåring, men jag började få mitt gäng på plats. Och det här gjorde jag genom att titta på hur andra gjorde, genom att imitera, genom att lära mig. Bara om tips ibland, om favörer ibland, och så vidare. Så då var jag ju då 17-18. Då hade jag både pengar och kontakter. Och min dröm var ju då att det här skulle bara bli början, för jag skulle flytta till USA. Jag har ju släktingar där, syskon och farbröder. Så jag tänkte att jag flyttar till USA så småningom och bygger på min affärsverksamhet. Och så blev jag inkallad i militären. Så hamnade där. Och de hade då läst min... De kände mig såklart. Så de hade min historia och... svart bälte i kampsport och kunde organisera folk och kunde göra affärer och så vidare. Så jag tänkte, så de satte mig in i en sån här insatsstyrka. Lärde upp oss där, tränade upp oss. Vi var isolerade, cirka 30 soldater, helt isolerade från övriga armén. Och gick igenom en stenhård träning. Där upptäckte jag min kärlek till att skjuta. Till vapen. Så att jag fyllde 20 i militären. Och då var jag färdig, tränad. Jag tänkte så fort jag kommer tillbaka så ska jag bara flytta över till USA. Då har jag allting på plats. Men direkt efter militären så började ju då, för er som kommer ihåg, krigen på Balkan. Började lite grann i Slovenien, sen i Kroatien och så Bosnien. Och ganska direkt så kommer polisen hem till mig och säger att vi behöver dig och dina tjänster. Vill du försvara ditt land? Vad säger man då? Då säger man inte nej, för då hamnar man på krigsrätt. Men som alban så tänkte jag, det här är inte mitt krig. Ska jag kriga? För vem? Men jag följde med. Och där hamnade jag i många olika operationer och många olika insatser som vi gjorde. På gränsen mot Albanien, gränsen mot Bosnien, mot Kroatien. Såg mycket mörker. Såg hur människorna kunde omvandlas från vanliga, hederliga medborgare till värsta monster. Såg hur mina grannar, mina vänner som jag hade växt upp med fylldes av sådan hat att de kunde tortera barn. Jag såg vad som pågick omkring mig och det var fruktansvärt. Och jag var tvungen att vara mitt i detta. En del saker deltog jag i, andra saker deltog jag inte i. Men när de berättade för mig att de skulle skicka mig till Mostar-regionen, då är ju nära gränsen mot Montenegro, Bosnien och Kroatien. Jag visste att min bror var på andra sidan, på den kroatiska sidan. Jag tänkte, jag ska hamna i att kanske skjuta min egen bror, att han skjuter mig. Det var inget bra det här. Så att där bestämde jag mig att då, nu äntligen måste jag ta tag i detta och flytta härifrån. Så jag lämnade in vapnen, ljög ihop en historia, hade kontakter, skaffade pass, all dokumentation och hemligt åkte igenom Montenegro och Serbien. kom ända fram till Sverige. Och jag kom till Sverige, till Ystad, bara av en enda anledning. Jag skulle bli upphämtad av en organisation från New York. För jag skulle jobba för dem såklart. De behövde folk. Det var ju albaner och italienare och lite annat folk. Så jag tänkte, absolut. I det läget befinner jag mig rent psykiskt. Befinner jag mig i ett djupt mörker. Jag har konstanta, ständiga mardrömmar. Jag vaknar mitt i natten skrikande. Ja, jag ser ju terror, jag ser ju mörker, jag ser blod, jag ser död överallt. Jag mår fruktansvärt. Och har en djupt inneboende dödslängtan. Ångest och dödslängtan. Jag vill bara dö, jag vill dö, jag vill dö. Så jag bär detta inombords. Så när jag kommer till Sverige då, så tänker jag, okej, okay, let's do it. Så skulle jag vänta då 3 månader innan de kom. De skulle komma till Stockholm och skulle hämta mig och min kompis. Och under den tiden så är jag i Bollnäs på en flyktingförläggning. Mår då, som sagt, skit. Oj, får man säga så i kyrkan? Ja, bajs, nej. Skit. Och där en dag, vi är på torget, och där en dag så ser jag ett gäng ungdomar. Slitna jeans med några gitarrer, sjunger och ser jätteglada ut. Jag tänkte, vad är det de använder? Jag måste kolla. Är det en bra kvalitet på det de röker, tänkte jag. Så jag närmar mig. Jag kunde ju då lite engelska i och med att jag växte upp på kusten i Montenegro där det tittade kom massa turister jämt. Så jag närmar mig och de pratar engelska. Det var ju några ungdomar. De sjöng om Jesus. Jag har aldrig hört eller sett något om detta. Visste ingenting om varken Jesus eller sådär. Det existerar inte för mig. Men de börjar berätta, och det de berättar för mig, för att göra det väldigt, väldigt, väldigt superkort. Deras budskap var, Gud älskar dig, villkorslöst älskar dig. Gud älskar dig, och det var en mening att du skulle födas, och det är en mening att du lever. Jag hade frågat mig många gånger varför mina vänner jag var i strid med dog bredvid mig, men aldrig jag. Andra träffades, förlorade arm, ben. Men jag har aldrig någonting, inte skråma. Så jag hade frågat mig många gånger, varför lever jag, varför finns jag? Jag har inget svar för det, men de säger, Gud älskar dig. Och det irriterar mig, det provocerar mig, det gör mig arg. Gör mig riktigt arg. Hur vet jag att Gud älskar mig? Jo, som är Guds beviset på att Gud älskar dig, det är att Jesus Kristus dör för dig. Han dog för dig. Du är förlåten, du är älskad. Du har inte skulden längre kvar över dig, för Jesus dog det. Det finns ingenting för dig att känna ångest över vad du har gjort. För han har befriat dig, han har burit det på sig. Du är fri, fattar du är fri? Fattar du älskar, du är fri? Och jag var så arg, jag kokade på min bord. Jag ville slå ner den här killen som bara predika för mig. Men så här. Du vet, det här tog jag med mig, tänkte jag. Men de här idioterna har rätt. Tänk om de här idioterna har rätt. Nej, det kan inte vara rätt. Nej, herre, nej, jag är inte uppfostrad på det sättet. Jesus är bara en profet. Han är inte, Gud vadå, han dog inte på korset. Vad är det här? Du vet ju, det dök upp den här lilla muslimen här inne. Som förnekar all detta. Så, nej, nej, det kan inte vara sant. Men tänk om det är sant. Nej, det kan inte vara sant. Och du vet den här kampen. Det dröjer ungefär 2 månader. Till slut så går jag med på att gå till en kyrka. Ungefär som den här. Jag ska bara titta vad de håller på med. Absolut ingen tanke om att bli kristen. Absolut ingen tanke på att bli Jesu efterföljare. Never. Och så är jag där och sitter. Och jag upplever hur en värme Och värme av kärlek bara kommer till mig. Tänker, vad är det här? Vad är det här? Jag förstår ingenting. Allting är på svenska. Så det är ingen som övertygar eller övertalar mig. Jag begriper ingenting vad som pågår. Men jag känner i atmosfären, det är någonting som jag aldrig känt tidigare. Och den här ångesten och mörkret som jag har inombords och hatet som jag har inombords krockar med den här kärleken i atmosfären och den här värmen och leendena och kramarna. Och tänkte, alltså jag var värsta brottningskampen. Hela jag skakar. Till slut säger jag, nej, jag måste göra någonting åt det här. Så jag går fram till den här pastorn. Så jag, hör du? Efter slutet av gudstjänsten. På engelska. Hör du? Jag vet inte vad ni gör här. För det. Hela jag skakar. Så jag vet inte vad ni har gjort. Har ni förhäxat mig eller någonting? Nu får du fixa det här. Jag går inte härifrån innan du har fixat detta. Jag tänkte, jag slår ner den där skitgubben och så, som bara predikar och manipulerar folk. Men han ska fixa det här. Ja, så vill du ta emot Jesus? Jag gör vad som helst. Ja, men vill du följa honom? Ja, vad som helst, tänkte jag. Jag kommer aldrig att berätta det för någon vad som hände här idag. Jag går härifrån, kommer aldrig tillbaka, berättar inte för någon. Okej, om vi ber tillsammans. Herre, kom i mitt liv. Herre, förlåt min synd. Herre, jag tar emot dig. Du vet ungefär enkla ord jag talar till Jesus för första gången i mitt liv. Och du vet, det är som hur skulle det kännas om himlen flyttar in i din bröstkorg? Jag känner sån frid. Sån frid. Jag känner nästan som att jag kan andas. Och jag börjar le. Jag börjar le. Så upplever någonting där. Starkt. Och efter den gudstjänsten. Jag börjar få en ny människa. Gudamänniska. Och se upp till. Och imitera. Och följa. Inte två gangsters. Utan Jesus från Nazaret. Och i och med att jag får honom som mitt livs centrum. Och börjar följa. Så börjar jag förändras på insidan. Gradvis. Mardrömmarna. Tappar i kraft. Jag börjar sova bra. Jag börjar känna värme. Och det tydligaste förändringen jag upplever. Det är att jag börjar älska människor. Uppriktigt. Jag ville döda de som hade skadat mig. Och jag börjar istället be för dem. Och mina vänner, albaner vänner, sa, vi kan inte, vi måste döda serberna. De har gjort så här och så här och så här. Så nej, så nej. Vi måste förlåta. Det är inte klokt. När jag börjar tala om att förlåta och älska, då fattar jag, shit, vad händer med mig? Så där upptäckte jag att jag hade blivit omvänd på riktigt. Och där började min resa. Att följa Jesus. Inte fattar jag mycket över religionen, kristendomen. Men jag fattar en sak. Jag älskade. Jesus älskar mig in i döden. Och då väckte det en fråga i mig. Du vet, jag växte upp i en klankultur. När någon gör dig en favör så gör du en favör tillbaka. Förr eller senare. Så jag tänkte, Jesus, du har dött för mig. Vad vill du att jag ska göra för dig då? En fråga. Men det enda jag läser i evangelierna, det är han säger, följ mig. Följ mig, säger han till två fiskare. Simon och Andreas. Följ mig, säger han till tullendrivaren Levi. Följ mig, säger han till Matteus. Följ mig, säger han också till den rika unga mannen. Han gör inte det. Följ mig. Aposteln Paulus säger, följ mig så som jag följer Kristus. Följ ni mig också. Och det är intressant. Jag upptäcker så småningom att han använder ordet imitera mig. Det är det grekiska ordet säger faktiskt. Paulus säger, imitera mig så som jag försöker imitera Kristus. Jag tänkte, ja just det, jag ska försöka imitera de här människorna. I hur de lever. Och den största tillgången jag får i hela den här processen då. Det är att jag får en pastor. Den här gubben som vill jag slå ner. Och du vet, jag har ju fortfarande ingen uppehållstillstånd. Jag har ju inga pengar, jag har ingenstans att bo. Och de här människorna i den här kyrkan, de tar emot mig. Jag får vara deras barn. Jag är 23 år gammal. Jag får vara deras barn. De adopterar mig typ. Jag får kläder, jag får mat. Men han lär mig, istället för att ge mig en kurs i hur man ber, så säger han, vill du lära dig att be? Ja, absolut. Ja, men du, vi träffas regelbundet, så ber vi tillsammans. Ja, men vilken bok jag ska läsa? Vilka kurser ska jag följa? Vilka ord ska jag säga? Nej, så är det lugnt. Vi ber tillsammans. Så får jag lära mig att be genom att be. Och får lära mig att tjäna andra människor. Och älska andra människor genom att städa toaletter. Genom att klippa gräset och ställa i ordning det ena och det andra. Och diska och bädda och allt vad det var. Du vet, en machogubbe som jag var skulle ju aldrig befatta mig med sånt. Det var så nyttigt. Och då lär jag mig så småningom att det de gjorde med mig, det var det som i Bibeln kallas, eller det som vi i kristet språkbruk kallas, lärjungaträning. Att träna lärjungar till Jesus är inte att ge dem en kurs. Eller kom på gudstjänst regelbundet så ska du få bli Jesu lärjunge. Ja, men det är jättebra med att komma regelbundet på gudstjänst. Men lärjungaskap handlar mycket mer om kyrkans aktiviteter. Det handlar om att följa denne Jesus. Att imitera honom så gott det går. Att vandra med människor som vill göra detsamma. Att mötas och hjälpa varandra att mogna i den här processen. Så vi blev ju ett gäng och vi började träffas och så vidare och började formas. Och där träffade jag ju då också min fru, Anna Maria. Så jag plockade Hälsinglands vackraste tjej och bara tog henne. Nej, hon tog mig, för jag var ju så snygg och så cool. Så var det med det. Efter det då började en lång resa av förberedelse, teologiska studier och så vidare. Och vi fick ju våra pojkar och vi landade i Malmö och var pastor där i många år. Men att följa Jesus ibland är väldigt utmanande också. För ibland så ber han en att lämna allt. Jag fick ju lämna släkt och familjer. De var ju arga på mig och de var inte så förstående över mitt livsval. Men de insåg att jag mådde bra. Jag älskar livet, jag älskar människor. Jag upptäckte glädjen, jag fann friden, tillfredsställelsen. Jag var inte traumatiserad längre, för jag hade läkts under tiden. Genom samtal med pastorn, genom umgänge med Jesus, så hade det lugnat ner sig på insidan. Minnena är där, men jag lärde mig att leva med allt detta. Så småningom så börjar Jesus utmana oss att lämna allt. Hus och arbete och alltihop och flytta till Spanien. Vilket vi gjorde då för 10 år sedan. Och där får vi upptäcka att det fanns människor. Vi förstod inte varför vi skulle göra det, men vi har upptäckt så småningom. Att det fanns människor som var och är i liknande situation jag var innan jag fann friden Jesus. Jag har upptäckt många ex-soldater i olika MC-klubbar som har mardrömmar, som har missbruk, som försöker leva och överleva, och de kämpar. Och de får då möta, vi möts, vi samtalar, och de förundras, hur kan det vara så att du har överlevt utan missbruk och utan tunga saker som man försöker ta hjälp till för att överleva, för det är fruktansvärt att leva med krigsminnen, kan jag säga. Men så jag upptäckte att det mörkaste i mitt liv har blivit nu något som hjälper mig att connecta med andra människor i liknande sammanhang. Och det är det som vi håller på med. Jag fann en ny familj, en ny klan, en ny tribe, en ny stam i Tribe of Judah. Som faktiskt håller på med detta med lärjungaträning, vilket jag tycker är fantastiskt. Inte så att vi går runt och försöker övertyga, övertala och undervisa andra, utan vi inbjuder att vill någon vandra med oss, vill någon leva med oss, så får man gärna göra det. Och för det är det man gör i MC-världen. Man sysslar med lärjungaträning, faktiskt. Häng med, säger man. Då heter man hang around. Häng med om du vill. Om du gillar klubben, om du gillar oss, var med oss. Vi lär känna dig, du lär känna oss. Vi umgås. Om du upptäcker att du vill tillhöra den här familjen, bra, gör din resa. Fint, no problem. Så småningom så säger man, ja, jag vill, jag gillar det här, jag älskar det här. Jag vill vara med i ett sammanhang, för jag trivs med er. Ja, men jättebra, så då kan du bli prospect, då kan du bli lärjunge. Då kan du gå mer in i det. Och så börjar man lära sig, så får man ju en fadder. Vanligtvis så får man en fadder som man åker med, man lär sig av, man bollar saker med, om man gör sin resa. Så kommer det dagen då man känner att ja, men nu är du redo. Nu kan du bli full caller eller full patch eller member. Medlem. Och så firar man det stort. Och så är det ju fantastiskt. Men det slutar inte när man har då tagit på sig västen och så är man member. Och man är full caller. Det är då man då så småningom blir fadder för en ny prospect som är på väg in. Och så fortsätter den här cykeln. Va? Det är lärjungaträning i högsta grad. Som vi oftast i våra kyrkor har tappat bort. Vad vi inbjuder ibland, jag upptäckte detta i Spanien, inte kanske så mycket här. Men i Spanien upptäckte jag att kyrkorna var så upptagna med sina aktiviteter. Det var bönemöte och det var det och det var gudstjänst och det var det. Och det var en massa. Så folk bara sprang till de här aktiviteterna i kyrkan konstant. Men de hade inte de här relationerna där man verkligen gav och tog emot i en lärjungaträningsprocess. Och när vi erbjöd människorna att vill ni hänga med så kan ni hänga med oss. Så blev pastorerna arga. De är jättearga på mig. Så, skäl medlemmar ifrån oss. Nej, så du får ha dem. Predika, någon måste lyssna på dina predikningar så ha dem. Men det är inte det vi skäl ingen. Så det var ju lite sådär. Men att vara lärjunge är ju något fantastiskt. Men inte till en klubb i det här fallet. Utan inte till tribe. Utan till Jesus. Vi inbjuds att bli hans hängisar. Att bli hans prospects. Och kanske bli hans faddrar under situationstecken. Och vi kan hjälpa andra att vandra på vägen. Då säger du som en god, snäll, laglydig svensk. Oh, fy, jag kan aldrig tänka mig att vara fadder, för det då måste man vara en andlig, mogen och stabil och stark människa. Och jag har det verkligen inte så. Nej, hur kan jag släppa in någon i mitt liv och de kommer bara att se massa elände. Men du är ju perfekt kandidat. Du är perfekt kandidat. Problemet är om du tycker att jag är verkligen ett bra föredöme för så nu får följa mig. Då är det verkligen illa. Utan tvärtom, när du känner att men jag har kaos. Mitt böneliv är ju katastrof. Min förståelse av ordet är inte särskilt bra. Och jag har ångest och jag har problem och så vidare. Perfekt. Jag ser inte det perfekt, men det är perfekt. På det sättet att bjud in någon och vandra med dig. Så får denne se hur du hanterar din ångest, ditt mörker och din kamp och dina strider. Då du springer till Herren och säger, Herre hjälp mig. Hjälp mig. Herre, nu har jag blivit sårad och kränkt och förolämpad. Och nu har jag blivit behandlad illa. Men Herre, jag förlåter dem, Herre. Jag älskar dem, Herre. Jag lämnar dem i dina händer. Du får ta hand om dem. Du är denne som följer dig. Han ser detta. Wow, han förlät. Hon förlät dem här. Wow. Du vet, de lär sig genom att imitera. För att hur ska någon imitera om man inte vandrar med dig och mig? Så de får se. Om vi vandrar med någon så ser vi och vi kan imitera det vi har sett. Så när vi låter dem se våra brister och hur vi hanterar detta. Så är det lärjungaträning. Så du är absolut kandidat för att både bli hängis och prospect och fadder. Det gör ingenting att du är inte perfekt och inte har allting på plats. För jag lovar, jag har inte allting på plats. Fråga min fru. 28 minuter. Jag är nästan färdig. Nej, låt den vara, låt den vara. Åh. Du vet, i Spanien så har vi inte så här. Vi har inte såna här fantastiskt vackra kyrkor. Och vi har ju ingenting. Men vi har folk som vill träffas. Så vi träffas hemma hos oss. Ställer oss där i all kaos och äter. Och de springer runt och allting. Och de röker allt ett och annat. Vi möts där. Vi äter. Låt dem vara, låt dem vara. Titta. Ah, ja, ja. Så spännande. Så att vi träffas hemma. Vi äter, umgås. Vi läser ett bibelord. Vi pratar fritt. Sådär. Och det är vår gudstjänst. Och vi umgås konstant, jämt. Vi åker tillsammans, vi blir blöta tillsammans, vi blir irriterade på varandra. Vi sover i samma tält, snarkar, fiser, pruttar och allt vad det är. Det stinker som bara den. Men och det är lärjungaträning, för vi måste ju hantera varandra. Kom hit, kom hit. Ja. Så tack för ditt tålamod. Jag ville bara berätta lite grann om min life story. Det får bli en predikan av det här. Det finns mycket budskap i min historia, tror jag, som är en predikan. Och jag ville dela detta med er. Så be för oss. Be för oss i Spanien. Vi behöver att ni kommer ihåg oss. Vi möter människor som verkligen har det svart i sina liv. Och ibland så kommer den där mörka över oss också. Och det är ju, vi får kämpa. Vi får gråta med dem, vi får skratta med dem. Vi får dela livet med dem. Det är ju det handlar om, att leva som församling. Det är inte glädje. Kom till Valencia och du simma, inte där. Vi hade dop för inte jättelänge sedan i Medelhavet. Så när vi har dop så, vi har inga dopgravar. Du! Guds välsignelse till er. Tack.